Ja, det är Åke Sandin det här, och då följer inte oväntat Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Och huvudinslaget i detta Radio Tuff, som hörs från den 12 till 26 juli på 91,4 MHz ett par gånger per dygn, men som helst, när som helst på webben tyresoradion.se, handlar om Iraks ständiga krig de senaste decennierna. Om detta hörs irakisk-svenskan Vidad Saki. Mattias Mossberg om den nya ubåtshysterins påverkan på svensk NATO-debatt och Tage G. Petterssons argument för att bevara alliansfriheten sammanfattas av mig, vars krönika sedan har rubriken Krigspropagandan lurar oss. Vi delar inte ut några rosor för en gångs skull, men vi kan väl lyssna på Louis Armstrong ändå.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, I see bound.
Ja, nu ska Monica Schelin och jag normalt sett dela ut en förskräcklig massa rosor och visa hur positiva vi är. Vi har inga rosor idag just mitt i sommaren. Det är så väldigt tyst. Men,
folk har rosor i trädgårdarna nu i alla fall.
Ja, det får de verkligen ha.
Ja.
Istället ska vi läsa några, ja, två stycken här bör nog få rosor. Det är förre Moskva-ambassadören Mattias Mossberg. Han var huvudsekreterare i 201 års ubåtskommission. Och den verkliga politiska veteranen Tage G. Petterson. Han har varit talman i riksdagen, justitie, industriminister och faktiskt också försvarsminister. Och de ska vi prata om. Men först om några medier eller ett medium som ägnar sig ensidigt åt rysskräcken och skrämmer oss med vad ryssarna gör. Och det lyder så här. Två dagar i januari hade DN helsidor om en främmande ubåt som märkligt nog visade sig i övervattensläge under flera minuter. Endast några kilometer utanför huvudstaden, som journalisten Mikael Holmström alarmistiskt uttryckte det. Senare tillbakavisades uppgifterna om ubåten av försvarets experter. De hade funnit att det på den suddiga bilden som sades föreställa en kränkande ubåt i själva verket var en svensk båt. Den 2 juli i år så är Mikael Holmström i farten igen i Dagens Nyheter. Han skriver under den stora hotfulla rubriken Svenska plan beskjutna av rysk militär över havet. Men texten gör inte rubriken rättvisa. Till beskjutning får man leta förgäves efter. Det intressanta är dock en liten faktaruta på samma sida. Där läser man bland annat följande.
Under 2014 kränktes svenskt luftrum 12 gånger, varav en gång av Ryssland. Hittills under 2015 har luftrummet kränkts 9 gånger, ingen gång av ryskt flyg.
Varför får då läsarna inte veta vilka plan det är som gjort intrång i vårt luftterritorium hela 20 gånger de senaste 18 månaderna? Bara en gång har ryssarna varit framme. Och sen till förre Moskva-ambassadören Mattias Mossberg, som var huvudsekreterare i 2001 års ubåtskommission. 2009 skrev han boken I mörka vatten med underrubriken Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. I Aftonbladet den 17 juni skriver han under rubriken DN på djupt vatten. Där tar han upp 80-talets ubåtshysteri och dess efterföljare, det nya ubåtsrabaldret. Det passar DNs kampanj för ett svenskt medlemskap i NATO, menar han. Mossberg skriver bland annat.
DN bestämde sig för 35 år sedan för att ubåtsfrågan handlade om sovjetiska ubåtar och ingenting annat. Tidningen gick i spetsen för 80-talets ubåtshysteri, fångad i en masspsykos man då delade med många andra. Trots allt som sedan dess kommit fram om bristerna i underlaget för denna uppfattning och trots upprepade erkännanden från väst om att man haft ubåtar i svenska vatten har DN envist hållit fast vid denna linje.
Och Mossberg fortsätter så här.
Nu har man skruvat den ytterligare. Nu hänger ju frågan nära ihop med NATO-frågan där DN är opinionsledande. Vill man öka stödet för en svensk NATO-anslutning passar det ju utmärkt med ett nytt ubåtsrabalder. Sakförhållandena underordnas, nu som under 80-talet, den politiska viljeriktningen. Uppfattningen om verkligheten formas därefter.
Skrev alltså Mattias Mossberg. Och på 80-talet hade Sovjet cirka 40 ubåtar i Östersjön. Det som dock svenska medier tystar ner nu är enligt Mossberg att det nu bara lär finnas 2 ryska ubåtar i Östersjön. Jag hoppas att det är riktigt. Enligt honom finns det heller inga bevis på att det efter 1981 har funnits sovjetiska eller ryska ubåtar i svenska vatten. Och Mossberg slutar sin artikel med.
På 80-talet fördes den svenska opinionen vilse i säkerhetspolitiken och den felaktiga bilden av att alla ubåtskränkningar kom från öst blev styrande för vår världsuppfattning. Tanken att en svensk NATO-debatt ska föras på icke-sakligt korrekta premisser är störande och ledande opinionsbildare som DN har här ett stort ansvar.
Slutade alltså Mattias Mossberg sin artikel. Sen till en verklig politisk veteran, nämligen Thage G. Peterson. Han var riksdagsman 1971-98, det är väl 28 år det. Bland annat som riksdagens talman 1988-91. Efter att ha varit industriminister, justitieminister, blev han 1994-97 svensk försvarsminister. De senaste åren har han varit kritisk till Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan med bland annat följande motivering.
Sveriges möjligheter och förtroende att mäkla fred i konflikter på olika håll i världen håller på att fördärvas till följd av deltagandet i kriget i Afghanistan. Vår 200-åriga fredsperiod med många aktiva mäklarinsatser har naggats i kanten.
Och i Aftonbladet den 17 juni skriver Thage G. Peterson under rubriken Säg nej till NATO. Där framhåller han att det vore historielöst att kasta Sveriges alliansfrihet på skräphögen och skriver.
Alliansfriheten har för Sveriges del aldrig varit ett självändamål. Alliansfriheten är ett medel för att trygga vårt lands säkerhet. Målet är att Sverige ska vara neutralt om krig skulle bryta ut i vår närhet. Att gå med i NATO är inte bara en formalitet som många tror. Vi är ju redan där, säger en del. Men nu gäller det neutralitet eller inte. Alliansfrihet eller inte. Självständighet eller inte.
Ja, Monica Schelin läste ett citat av Thage G. Peterson som skrev under rubriken Nej till NATO. Och vi har faktiskt små märken,
knappar
som man kan sätta på tröjan eller
kragen på koftan eller jackan, det är jättesnyggt.
Ja visst, och de kan man få om man hör av sig till mig. De är så billiga så jag kan skänka folk dem. Jag tycker det är viktigt att nej till NATO syns. Mm. Ja till NATO syns lite överallt i våra ensidiga media. Mm.
Och på telefon har jag nu med mig Vidad Saki. Hon är en av mina favoriter. Hon är dock inte född i Sverige men har bott här i två tredjedelar av sitt liv. Hon är född i Irak. Hör du, Irak, det är ju ett eländes elände. Ända från 1979 när du som liten flicka flydde landet. Då tog Saddam Hussein makten. Men det blev ju krig på en gång. Det var ju väldigt blodigt.
Det var mina tankar har gått att Irak är eländes elände ännu längre tillbaka i tiden. Men visst, när Saddam kom till makten, först han gjorde av med all opposition i Irak. Fängslade väldigt många människor och alla som ville ha demokrati eller kvinnors rättigheter eller något annat. Så bland annat min mor fängslats under Saddam Husseins första år.
Vem sa du?
Min mamma.
Jaha.
Och sen efter att ha blivit av med oppositionen så kunde han starta kriget mot Iran. Som kostade väldigt många människoliv.
1 miljon har du sagt.
Ja, precis. Och det kriget först startades av Saddam, men sen Khomeini ville inte stoppa det när Irak ville stoppa. Även Olof Palme var inblandad och försökte stoppa det kriget en gång. Men till slut slutade kriget med att ingen i princip vann det kriget förutom att det dog massa människor.
Men det varade ju hela 8 år.
Ja.
Det var ju hemskt.
Från 81 till 89, ja. Och sen tog det bara två år innan. Det... Innan de attackerade Kuwait.
Ja, vi tar det sen. Men var inte västmakterna, USA och England och andra länder på Saddams sida då på 80-talet under det långa kriget mot Iran?
Det är många länder, både Sovjetunionen och USA stödde Irak officiellt. Men sen USA stödde Iran genom Irangate, världskänt en sån samarbete. Också så utrikesminister i USA på den tiden uttalade sig att det värsta är att det ingen kommer att vinna. Det bästa med det här kriget är att ingen kommer att vinna det.
Nej, det är bara massa människor som dör.
Mm.
Hör du, ja, sen tog det inte många dagar med år förrän det var färdigt med Kuwait. Amerika, USA lät väl förstå att de inte skulle göra så mycket ifall Irak anföll Kuwait.
Ja, det påstås att Saddam har kontaktat USAs ambassad i Kuwait.
Ja.
De sa att det var en arabisk angelägenhet som de tänker inte blanda sig i eller något sånt.
Men det gjorde de. Och det var ju massor av irakiska soldater tvångsinkallade som stupade. Det var väl över 100 000 som göt hjältedöden, som det så felaktigt kallas.
Ja, alltså Saddam fick inte så lång tid på sig att dra sina styrkor. Han började dra dem när kriget började. Så det tog inte många veckor innan Irak kapitulerade och man skrev avtal att man ska lämna över irakisk mark till Kuwait istället och så betala skadestånd i miljarder klass för alla möjliga länder som tyckte att de var led av det här kriget. Och så startade man sanktioner mot Irak.
Ja, just det. Det var från 1990 som 1990 var det där Kuwait-kriget. Och sen började man med sanktioner. Vad var det för då?
Ja, först det var totala sanktioner. Det började folk dö av svält och medicinbrist och allt sånt där. Och sen 96 började man olja mot matprogrammet. Där man köpte Iraks olja.
Ja.
Och tillät att importera matvaror. De sanktionerna, de kostade minst 500 000 barns liv. Och Madeleine Albright ställde frågan till henne, är det värt? Och hon tyckte, ja, att det är värt.
Hon var USAs utrikesminister på 90-talet.
Ja.
Ja.
Sen samma de här massförstörelsevapen som påstås att var orsaken till sanktionerna. De användes som orsak för att invadera Irak 2003 sen.
Ja, det gjordes ju det. Och det var ju en mycket lögnaktig motivering. För man hittade ju inga kärnvapen eller kemiska vapen i Irak. Det erkände man ju sedan. Britter och amerikaner som mot FN folkrättsvidrigt gick till anfall 2003. De hade ju bluffat med sina mål.
Ja, Hans Blix som är svensk diplomat som jobbade åt FN på den tiden, han sa att det finns inte bevis i princip för att det finns massförstörelsevapen kvar i Irak. Men de tryckte väldigt kort på honom, men han vägrade ge sig med deras påstående.
Och sen fick han rätt när de hade varit i Irak några månader och kollat ifall det fanns hemliga sådana vapen. Saddam Hussein, han tillfångatogs och lynchades, hängdes några år senare. Och man trodde att Irak skulle få en lysande framtid demokratiskt och det var väl Al-Malik, eller vad han hette, en shia-muslimsk ledare som är ledare än idag, som kom till makten. Men det gick ju inte så bra. Vad tycker du har hänt det senaste året i Irak?
Ja, alltså när amerikanerna ockuperade Irak, de installerade ett politiskt system som är byggt på etnicitet. Och varje etnicitet och varje religiös grupp ska ha ett procent del av makten och olika positioner i makten. Och det är det som de gjorde att så småningom det blev det sättet som man delar kakan. Alltså Irak är ett väldigt rikt land på oljetillgångar. Och all kamp som pågår sedan dess, det är över de här tillgångarna. Och istället för att politiska partier framför vilka planer de ville, på vilket sätt de skulle lösa olika problem som människor har, så varje parti representerar ett religiös grupp och säger att vi ska skona vårt grupp.
Men när Saddam var i makten, han var sunnit, men han var ganska sekulär ändå, trots att han var en diktator.
Han var sekulär, men han utnyttjade också motsättningarna i samhället. Och han förlitade sig mestadels till sina människor från hans egen stam. Eftersom han var sunni så var de från sunni.
På den tiden, du var liten flicka då på 70-talet i Irak. Var det några motsättningar mellan shia och sunni-muslimer som nu har blivit så väldigt problematiska?
Alltså det finns alltid skillnader mellan, alltså människor är olika, men jag som barn i Irak på 79 av 10 år, jag hade jag fick veta att det fanns sunna och shia väldigt, väldigt sent, alltså just 98-99.
Ja.
På slumpvis liksom, det var att shia firade Ramadan en dag efter. Det är då jag fattade att det fanns sunna och shia. Men sen kan man säga att när det var uppror mot Saddam, både i norra Irak och i södra Irak, så Saddam använde lite mer hårda handskar mot shiitiska upprorsmän än mot sunnitiska. Men det innebär inte att han verkligen bara hade med saken att göra, utan det är lite mer för att hans grupp stöd som han fick från sunna var starkare än den som han fick av shia.
Nu har du sedan ett år tillbaka Islamiska staten härjat i Irak, och de har ju ockuperat stora delar av Irak, Anbar-provinsen. De har intagit Iraks näst största stad, Mosul och så vidare.
Yeah.
Vad säger de om det då? De är sunniter och shia miliser och den irakiska armén som inte funkar så bra. De försöker ju att stoppa dem. Hur tror du det går?
Ja, alltså i slutändan de kommer att stoppas, eftersom nu är det 3 miljoner flyktingar från de här områdena som utspridda över resten av Irak. Och majoriteten av flyktingar är ju faktiskt sunni-araber från ursprungligen från de här städerna, Mosul och Ramadi, som är största sunnitiska städer i Irak. Det handlar, alltså ISIS försöker utnyttja det här att regeringen ligger i shia händer.
Mm.
Regeringen underfaller väldigt mycket Iran. Men det sättet de vill styra områdena, det passar ingen normal människa. Så,
du tror att man kommer att få bukt med islamiska staten ISIS?
Ja, alltså som den är nu, som härskar totalt över två väldigt stora städer, det kommer man att få bort. Men att det fortsätter att finnas kriminella grupper som utnyttjar motsättningar och försöker döda oskyldiga vanliga människor, det kommer att finnas ett tag till. Men själva som staten, som de försöker sälja sig själv som en stad, det kommer inte att funka.
Okej, låt oss prata om något trevligare. Du är med i SISK, Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén. Och den har den fortfarande de där barnbiblioteken i Bagdad.
Ja, det vi har fortfarande 2 barnbibliotek som vi stödjer i Bagdad. Och de biblioteken har börjat samarbeta med barn i flyktingläger. Alltså det finns väldigt många flyktingläger nu i Bagdad för att folk som har flytt just från de här områdena där ISIS aktiv eller härskar. Och då blir det mer eller barn från själva biblioteken och deras förståndare, bibliotekspersonal, åka till flyktingläger eller anordna resor från flyktingläger till biblioteken och läsa tillsammans och sjunga och leka lite.
Ja, bra. Jag vet att TUFF har stött de här.
Flera gånger vi har fått ett hjälp eller stöd från TUFF. Senast förra året.
12 000 kronor tror jag vi skickade till SISK för barnbiblioteken förra året, 2014.
Ja.
Vi ska fortsätta med det om det behövs.
Det hoppas vi.
Vidad Saki, tack så hjärtligt för den här sammanfattningen av 40 års elände i Irak. Vi hoppas att det blir bättre. Tack ska du ha, Vidal.
Ja, det är alltså Åke Sandin det här. Och så till min krönika i detta Radio TUFF. Den har rubriken Krigspropagandan lurar oss. I intervjun med Vidal Saki nyss nämndes det första Gulfkriget 1990-91. Ett av de många krig som drabbade de ständigt hemsökta irakierna de senaste decennierna. 1996 skrev jag en krönika i tidningen Pax med rubriken Krigspropagandan lurar oss. Dess första del löd. Den 10 oktober 1990 framträdde inför den amerikanska kongressen en kuwaitisk tonårsflicka, Najira. Hennes vittnesmål upprörde hårdhudade journalister och politiker och skakade via tv om en hel värld. Mer än något annat bidrog det till att påverka opinionen för krig mot irakierna, Kuwaits ockupanter. Före konflikten hade många amerikaner inte ens hört talas om Kuwait. En av de som hade det trodde en del att det var ett oljebolag. Ögonvittnet Najira berättade hjärtskärande om hur hon sett den irakiska soldatesken fara fram på Al-Adan sjukhuset i Kuwait. Tårögd vittnade hon om hur irakierna hade rövat bort även kuvöserna och grymt låtit spädbarnen dö på golvet. Så småningom visade det sig att bakom den här effektiva historien låg en reklamfirma, Hill & Knowlton. Den hade från kuwaitiskt håll försetts med cirka 80 miljoner kronor för att förmå USA och FN att befria Kuwait, ett feodalt sheikdöme och förtryckarsamhälle som nu började beskrivas som en supersympatisk men våldtagen demokrati. Med så mycket pengar kunde den låta ett hundratal anställda bearbeta opinionen med allting ifrån t-shirts till nationella bönedagar. Pangnumret i kampanjen blev unga Najiras rörande vittnesbörd. Uppbackad av reklamfirman hade hon inför politiker och tv-kameror skickligt berättat sin propagandaroll. I verkligheten hade hon inte varit något frivilligt arbetande sjukvårdsbiträde i Kuwait, utan hon var dotter till en av Kuwaits diplomater i Washington. Men när succébluffen avslöjades hade redan uppåt 150 000 irakiska killar ivägtvingade som soldater dödats, liksom tusentals civila i bombangrepp som påstods vara kliniskt rena. På den andra sidan dödades något hundratal, flera av dem offer för friendly fire, missriktad eldgivning från de egna. Efteråt har hundratusentals irakier blivit indirekt offer för Gulfkriget. Enligt en FN-rapport har uppåt 500 000 barn dött, främst i följd av sanktionerna. Och som vi sett löste kriget inte värst många av de andra problemen i området. Det finns krigspropaganda som inte avslöjas lika fort som kuvösbluffen, utan som lever vidare i generationer. Det är nämligen lätt att falla för propagandan, särskilt den som ständigt och unisont upprepas och samtidigt passar ens politiska eller religiösa tro. Medialt och politiskt korrekta lögner blir långlivade sanningar. Så långt krönikan från 1996. Den fortsatte med vad en universitetslektor, tillika katolsk präst, hade skrivit i Dagens Nyheter. På tal om Jungfru Maria och kvinnorna tar han upp andra världskriget och påvens vakthållning kring den mänskliga kroppens värdighet. Han nämnde dock inte att de cirka 50 miljoner som dödades på det grymmaste sätt sprängdes sönder av bomber och granater, sköts, brändes ihjäl av brandbomber, våldtogs till döds, dränktes i fartygskatastrofer, avrättades, pinades ihjäl eller dog av svält och sjukdomar i koncentrations- och fångläger, etc. etc. Nej, han uppehöll sig vid att tyskarna hade tillverkat tvål av fettet från sina dödade offer. Det var en berättelse som nästan ett halvsekel hade förekommit flitigt i både medier och skolor, men som hade avfärdats som en myt av historikerna. Förlåt om jag tjatar, men det är viktigt att Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF har många medlemmar. Vi har över 400 betalande, och bli gärna medlem om du inte är det, eftersom TUFF bygger på massor av frivilligt arbete. Alla är oavlönade. Medlem blir man genom att sätta in 200 kronor för enskild och kanske också 80 kronor för familjemedlem på TUFFs plusgiro 160137-6. Välkommen i det tuffa gänget. Du behövs också jättemycket. Och tänk också på att TUFF har den perfekta presenten, nämligen mangogram, som bidrar till att det i fattiga indiska byar nu har blivit 130 000 mangoträd. Ett mangoträd kostar 5 kronor, så mangogrammen som finns att köpa för att gratulera och för att hedra minnet av någon bortgången, de finns för 100 kronor blir 20 träd, för 200 kronor 40 träd och så vidare. Hjärtligt lycka till med sommaren. God fortsättning på månaden juli önskar Åke Sandin.